Nej, jag hade ju inte tänkt på det där steget väldigt mycket. Utan jag jobbar intensivt till de allra sista dagarna kan jag väl säga. Och sen blev jag ledig. Så sen hade jag ju ledigt och tyckte att det var skönt på sommaren. Sen på hösten så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra mer.
Vad var det som var svårt?
Nå, på sätt och vis det att, att jag började fundera att vad ska jag nu göra av livet? Vad ska vara sånt som jag tycker att ska ge mening? Vad är sånt som jag tycker att är viktigt? Inte bara för mig själv. För det kanske var det som var det svåra. Att veta att jag hade rätt att göra någonting för mig själv. Jag var ju van att göra för alla andra. Jag var ju van att jobba för alla andra. Och det här att sen börja tänka på mig själv enbart. Så det var den stora förändringen.
Längtade du tillbaka efter jobbet eller vad var det frågan om?
No, egentligen inte. Jag tror nog att jag hade gjort liksom klart för mig och jag visste på ganska långt på förhand att när det jobbet skulle ta slut. Men jag visste inte att jag skulle känna någon, vad ska jag kalla det, nästan för främlingskap inför den här tomheten. Och det här varade ganska länge. Jag gick och funderade ganska länge. Så småningom så började jag liksom samla mina tankar. Och då märkte jag att det här att handla om mig själv måste ju komma ut från mig själv. Jag måste själv komma på vad jag vill. Och då började jag göra min mindmap. Jag började fundera på att vad är det egentligen som det här livet, vad är de frågeställningar som jag nu sitter och funderar på. Och då kom det mycket kring då det här med själv och vad åldrande betyder och vad det betyder i förhållande till omvärlden, till framtiden, till ekonomi, juridik, allt möjligt sånt som hade med mig själv egentligen att göra. Så det var det jag började med. Sen hade jag ju, och det tror jag att har varit min lycka och det som har gjort att jag ändå har överlevt ganska bra är ju att jag har haft min familj, jag har haft mina barn och barnbarn, jag har haft min trädgård och jag har haft mina böcker. Jag har varit, den biten var så att säga garanterad och helt okej.
Okay. Räckte det då inte till med att odla de här så att säga?
No, på sätt och vis så kändes det. Jag hade ju lärt mig att jag skulle göra någonting för andra. Jag hade ju hela mitt liv gjort rätt för mig inför alla som förväntar någonting av mig på jobbet. Och det här att göra rätt för sig, det var det som jag hade svårt med. Jag tycker att jag inte gjorde rätt för mig om jag bara ägnade mig åt mig själv och min bubbla.
Kände du dig på något sätt dumpad?
No, efteråt har jag tänkt att det var en typ av skilsmässa. Det var en typ av skilsmässa där arbetsgivaren övergav mig. Även om det var med väldigt uppskattande ord och allt var väldigt bra. Men ändå det att plötsligt var jag där, behövdes inte. Man ville inte ha mig, ingen fråga efter mig. På det sättet dumpad. Mm.
Skulle du säga att det skulle vara viktigt att man på något sätt skulle förbereda sig inför pensioneringen? Typ gå ner i tid eller någonting, förbereda sig?
Absolut, det tror jag att det är jätteviktigt. Och jag tror att om man bara har möjligheter så ska man gå kanske ner i tid. Eller man ska kanske fråga efter andra typer av arbetsuppgifter. För mig var det inte aktuellt för jag har haft ledande arbetsuppgifter. Och för personer i ledande ställning är det inte så lätt att gå ner i deltid. Det förutsätts att man så att säga är på plats hela tiden nästan. Så att på det sättet, men också det att man bryr sig om sig själv och funderar på sina fritidsintressen och allt det här gör att man förbereder sig och det tror jag nog är jätteviktigt. Jag vet att sådana som också har varit i den situationen som jag, att man inte har förberett sig dum som man är, så för en del har den här övergången varit ännu svårare. Kanske till och med lätt i depressioner eller sjukdomar.
Hur är det med arbetskamrater och sånt? Finns de kvar sen eller konstaterar man sen att nej, det var bara arbetskamrater?
Så upplever jag nog ganska mycket. Om jag nu tänker efter att vilka är de här goda vännerna jag har så är det ganska få som är tidigare arbetskamrater. Det finns några få och de har håller man ihop och det är jättetrevligt. Men på sätt och vis är de här kamratskapsbanden, så det hör till jobbet. Arbetskamrater är arbetskamrater på sätt och vis. Men det som är härligt, sen när man blir pensionerad så går man så att säga tillbaka till sina gamla vänner. Och det är mycket trevligt.
Så att man borde se till att man odlar dem medan man är på jobb.
Absolut, alla relationer är ju jätteviktiga. Och det att relationer är otroligt viktiga, vänskapsrelationer och andra relationer som man också kan få i föreningssammanhang och så vidare. Och till släkt och till vänner. Allt det där är nog otroligt, för att jag tror också att det här med ensamhet kan bli ett stort problem för många. Jag tror att mycket kring ensamhet är det som man i olika projekt och organisationer också, att man där har en stor uppgift.
Hur hittade du sen din nya plats i livet när du kom underfund med att inte behöver man jobba dygnet runt?
Jag tror att det krävde sin process. Det krävde det här att jag först kände mig liksom helt onödig, helt utan betydelse, helt nere. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Tills att jag så småningom just som sagt insåg att fundera på vad du vill. Och när jag började med det, så märkte jag så småningom att det inte bara är jag som funderar på de här sakerna, utan det är många andra som funderar på de här sakerna. Och därav blev det sen då så småningom ett projekt också.
Just det här projektet, det heter Gamla rävar, grå pantrar och flower power. Berätta om det.
Gamla rävar, det är ju så där med namn som man hittar på så där plötsligt. Så sen blir det ett namn, fast det var bara en arbetsrubrik. Och gamla rävar kommer ju från naturligtvis det att rävar är smarta och skickliga och klarar sig alltid och vackra djur. Och grå pantrar kom från det att egentligen den här amerikanska tv-serien från, tror jag, 80-talet med de här fyra kvinnliga komikerna, Lucky Girls, som kämpar för sina rättigheter. De var alla egna personligheter. Därifrån kom det, grå pantrar, pantertanter. Och det här med flower power kom från det att vi hör ju till den här 60-talsgenerationen. Och flower power bröt ju med regler och traditioner och så vidare. Det var i musiken, det var i klädsel, det var i mode, det var också den här politiska ställningstaganden. Och den här generationen har, tror jag, kvar ännu den där geisten av att förändra. Och därifrån kom det.
Och vad är det ni ska göra?
För det första så ska vi ju samla oss kring de här frågorna som alla funderar på. Det är lite roligt det här, för jag tycker att samtidigt som när jag satt och funderade på de här mina personliga privata funderingarna i tiderna, så börjar man märka att den här gamla feministen i mig väcktes. Det privata blev politiskt. Det var mycket liksom som också har att göra med de här samhälleliga strukturerna och strategierna. Det är ju inte så att pensionärer är bara glada pensionärer som spelar bingo eller det där vill resa, utan de kan också vara till och med en politisk kraft om man så vill, men vi behöver nog förändra attityder ganska mycket till äldre i samhället. Vi är inte bara en ekonomisk börda eller ett demografiskt problem.
Handlar det också om att ni ska kunna liksom utnyttjas till någonting? Att att hej, att här finns kunskap, här finns allt möjligt att använda oss.
Mm, absolut, och jag tror att, att dels kan man ju utnyttja den här resursen så som man också gör inom frivilliga organisationer. Och där jobbar ju väldigt många, och väldigt många i min generation är ju både anhörigvårdare, vårdar barnbarn, deltar aktivt i föreningsverksamhet, är aktiva kulturkonsumenter. Så vi har nog en stor betydelse, tror jag, där. Men också som arbetskraft i större utsträckning. Jag tror att det finns många som kan ha deltidsarbeten eller ja, inom timanställda eller inom det där, inom helt enkelt vår sysselsättningspolitik.
Hur långt har ni nu kommit med det här projektet och vad är nästa steg?
No, det har varit ett lite trevande här under hösten. Vi hade en väldigt bra kick-off i oktober med många som var intresserade. Vi har varit på en gemensam teaterföreställning. I referensgruppen har vi nu mycket funderat på det här vårens program. Och vi har ett tiotalet med över tio det där tillställningar eller sådana evenemang som vi kommer att ordna antingen som föreläsningar eller studiebesök eller studiecirkelverksamhet eller liknande. Och sen kommer vi att ha skrivarverkstäder, berättarverkstäder. Och sen hoppas vi att våra resurser ska räcka till så att vi också sen ska kunna framställa ett material som kan vara till glädje och nytta för kommande pensionärer och också för arbetsgivare.
Och det här betyder ju att det är flera olika organisationer som ni försöker få med på ett hörn.
Jo, vi är med. Alltså den här referensgruppen som bygger upp det här programmet nu, så där ingår förutom och huvudman för hela projektet är Åbo Svenska Pensionärsklubb. Men med är också Svenska Arbis i Åbo, Röda Korset, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Sen har vi ytterligare Svenska Folkskolans Vänner med sin studiecirkelverksamhet och några ytterligare organisationer och företag.
Nu när du sitter med facit i hand och mår bra, vad skulle du ha gjort annorlunda inför pensionering?
Jag skulle säga att kanske i alla fall det att förbereda, att jag ska ha förberett mig lite bättre. Jag skulle kunna kanske ägna lite mer tid åt min fritid innan jag gick i pension. Så att jag skulle kunna byggt upp någon typ av plattform innan jag steg ut i den här avgrunden.
Och det kan ert projekt också kanske lite hjälpa till med för folk inför framtiden.
Jag hoppas det. Åtminstone att göra liksom människor medvetna om och ge också en plattform för andra att lite fundera på. Och sen också det att lära sig nytt. Vi har ju inte blivit så mycket dummare i alla fall, fast vi är lite äldre.